Ja, välkomna till Slaget efter 12. Debattörer idag är Ann-Sofie Backgren som sitter i Landskapsstyrelsen i Österbotten. Välkommen.
Tack.
Mikael Nordström som är områdeschef på Forststyrelsen. Välkommen.
Tack, tack.
Och så har vi också med oss riksdagsledamot Mikko Ollikainen, SFP. Välkommen.
Tack, tack.
Mitt namn är Filip Sten. Ja, ett naturskyddsområde på över 100 000 hektar i Kvarkens skärgård. Den största delen av det här är havsområden, men 3 000 hektar är landområden. Mikael Nordström, vilken är tanken med det här naturskyddsområdet?
Det där, jag skulle egentligen, ja, tanken med att grunda ett naturskyddsområde är ju att bevara naturen och bevara den för framtiden och för kommande generationer. Och det där, alltså nu i Kvarken då, så bygger det i stort sett på de skyddsprogram som då har bestämts eller beslutits av staten under tidigare årtionden. Det vill säga, då talar vi om Natura 2000, strandskyddsprogrammet, skydd av fågelområden och också gammelskog. Sen finns förstås i bakgrunden också då internationella avtal som då Finland har gått med i, bland annat då kanske den viktigaste konventionen om bevarande av biologisk mångfald. Och då har vi ju då som ett led i det då EU:s, till exempel EU:s då strategi om bevarande av biodiversiteten, och vi har också nationell strategi över biodiversiteten. Så det är egentligen det bygger på. Och om jag ännu kan det där, så återkomma till det här området, så det är då alltså ett område där det som fortfarande då granskas det där och ses då vilka skyddsvärden det finns i de här och hur de här skyddsprogrammen då överlappar inom området. Och sen förstås när vi talar om skärgård och kustnär, så är också, ska man ju också komma ihåg att det också finns kulturvärden i det här området, till exempel då skyddsvärda kulturmiljöer av riksintresse, de ska ju också då beaktas, likaså då olika former av planläggning och så vidare. Så det är mycket att sammanfoga.
Precis. Österbottens förbund, alltså landskapet och dess styrelse, tog ändå kraftigt ställning emot de här planerna, Ann-Sofie Backgren.
Jo, vi hade landskapsstyrelsens möte den 25 maj. Och jag vill understryka inledningsvis att i landskapsstyrelsen sitter då representanter för 5 olika partier. Och alla de här 5 olika partierna var av den sammanlagda åsikten att det här utkastet som vi hade på vårt bord till den här beredande texten tyckte vi var alldeles för svag, att vi ville verkligen skärpa till det. Och delvis hade det då olika orsaker förstås. För det första så tycker vi att man inte behöver nu ha mera skyddsområden. Vi hade beställt i landskapsstyrelsen på några meter tidigare också en sån här kartapplikation. För vi börjar uppleva att från lokalbefolkningens sida kommer alltid intentioner om att det kommer bara mera skyddsområden, och det finns ingen dialog överhuvudtaget. Och till slut så kändes det som att hela Österbotten snart är ett enda skyddsområde. Så vi har nu beställt av våra tjänstemän från förbundet en applikation som då beskriver det här då, olika typer av skyddsområden, så att vi då fick en överblick till den delen. Och då kunde vi alla konstatera att vi behöver nog inga fler skyddsområden, eftersom vi har alldeles tillräckligt, och vi har inte heller, nu finns inte tillräckligt med kapacitet till att sköta om de områden som finns. Och sen finns en inledningsvis från allra första början hade funnits stora brister i den här dialogen med lokalbefolkningen, och det är därför som vi också kände att nu ville vi säga till på skarpen helt enkelt att så här kan det inte få vara, utan det måste kunna föras sådana här processer, dialog. Och framförallt så tyckte vi inte heller om att man började väva in världsarvet som en del av det här då skyddsdiskussionerna. För det har vi redan kommit överens om för länge sedan när Finland då ansökte om att bli ett världsarv, att Kvarkens skärgård inte skulle då utsättas för ytterligare skyddsbestämmelser.
Det var ett väldigt kategoriskt nej till det naturskyddsområdet, men naturskydd i sig är väl en bra sak?
Absolut, och det är ju det att vi har ju, och därför vill jag säga också, vi har ju redan massa med skyddade områden. Och sedan tror jag också det är viktigt att man kommer ihåg att alla vi, eftersom jag själv också bor i ett lokalsamhälle nära havet, så att jag tror ju ingen av oss som bor här i våra lokalsamhälle medvetet vill skada vår natur. Och därför är ju förstås skydd väldigt bra, men det är den här dialogen också mellan lokalbefolkningen som det har brustit i ända från allra första början och när Natura 2000 då kom in på agendan. Och det är det som också ligger i fatet nu för fortsatta diskussioner, tror jag.
Mm. Mikko Ollikainen, ur riksdagsperspektiv, hur ser du på den här frågan?
Då man ser på det här, så vill jag ju lyfta det framförallt ur det här demokratiska perspektivet, för det här har ju egentligen redan börjat för, eller om vi säger så, redan i århundraden så har skärgårdsbefolkningen sett till att vi har den skärgården som vi har. Det är de som har format den här skärgården, de som har sett till att vi har den mångfalden som vi har, och man har värnat om de naturvärdena som finns där idag, och det är det som man vill bevara. Och sen då kommer man ju till det här demokratiska i det här, och om det kommer då så kallade pålagor från högre ort och du har gjort ett jobb och du har en kanske en annan infallsvinkel kring det här, så då blir det en kollisionskurs. Så det här har då redan i årtionden pågått, kan man väl säga. Jag förstår att man har gjort till exempel kring 1989 ett principbeslut kring fredningar. Många har gjort frivilliga fredningar då redan under årtiondens lopp om att till exempel då att kunna jaga, ta ved och fiska och så vidare, som är alltså jätteviktiga funktioner för den kustösterbottniska befolkningen. Det är en del av vår kultur, det är en del av vår frihet, och det är någonting som vi har värnat om. Och nu då man uppfattar att då de här två världarna inte möts, så det är därav den här kollisionskursen har kommit. Och speciellt i den här processen som kommer nu, så är det synnerligen viktigt att man gör samma misstag som man har gjort sedan, ja, jag förstår att Mikkel Sörarna så var redan på 60-70-talet så pratade man om naturskyddsområde. Sen kom principbeslutet på 89, och efter det så hade det varit ganska känsligt. Så vi ska inte, precis som nu regeringen månar om att vi inte, barnfamiljerna inte ska lida på grund av coronan, samma som med Laman, så ska vi inte lida i det här. Vi måste få en dialog och prata samma språk kring det här. För jag tror att målet är ganska långt detsamma, men då är frågan, var i ligger mervärdet kring den här saken? Så den här demokratiska aspekten är nog framförallt stor i det här.
Här fanns många saker att det där gå vidare på, men det jag skulle vilja fråga Mikael Nordström, här upplever man ju då alltså att de här planerna på naturskyddsområdet, det har kommit som en överraskning, som ett påbud uppifrån utan att lokalbefolkningen har fått ta del av dem överhuvudtaget. Skiljer sig planeringen av det här naturskyddsområdet på något sätt från hur det i vanliga fall går till, Mikael Nordström?
Ja, tack. Det där, jag kan lite klargöra det. Alltså, det är då miljöministeriet som ansvarar för den här beredningen, och då forstyrelsen som jag representerar, vi är då, eftersom vi förvaltar då statens områden, så innehåller vi då information om användning och skyddsvärden och olika avtal för de här områdena, så vi fungerar som en, ja, man kan säga ett hjälp eller teknisk hjälp för ministeriet, och ministeriet alltså ansvarar för innehållet, och då sen när innehållet är färdigt att föras vidare, så är det då statsrådet som kommer att godkänna författningen och det där jag har samma åsikt som Mikko Ollikainen, att det där och också Ann-Sofie Backeren, att det krävs en det där så öppen dialog, information, diskussion med då berörda parter som då inkluderar landskapet, kommunerna, olika föreningar, de som använder området, och så vidare. Och nu har då alltså miljöministeriet gick då ut i början på maj med ett pressmeddelande där det berättades att det här arbetet kommer att köra igång och att det kommer att då ordnas sådana här tillfällen, informationstillfällen och diskussionstillfällen efter semestrarna då hoppeligen situationen gällande corona bland annat har lite lugnat sig så att det blir någon gång i höst. Men att då ville man helt enkelt berätta att den här beredningen har börjat och det är egentligen där vi är just nu. Och det skulle jag ändå understryka att det här gäller ju då endast områden som ägs av finska staten, inte privata områden. Och de här områdena är ju då redan inkluderas ju största delen av dem redan i befintliga skyddsprogram. Och det vad gäller liksom världsarvet, så det är någonting som jag anser att liksom en diskussion med då landskapsförbundet och med kommunen speciellt att hur man ser på då detaljer där det finns ju preciserade uppgifter till exempel om de geologiska värdena i världsarvet, till exempel de här olika undervattensmorenerna och så vidare. Men att det där alltså, ja, det är liksom nuläget.
Mm. Här kan vi också nämna att ansvariga personer från miljöministeriet valde att inte delta i den här debatten idag. Och därför har vi Mikael Nordström från Forststyrelsen istället med oss. Om vi kan fortsätta, Mikael Nordström, om det här naturskyddsområdet inrättas, vilka blir då följderna? Det är ju i huvudsak havsområden. Vad innebär det i praktiken?
Jag skulle kanske säga som så att det tryggar då naturvärdena för liksom för ingrepp som då ingrepp mot naturen och naturvärden i fortsättningen och det där på andra sidan allemansrätterna kommer att bevaras. Det kommer att bli fritt att röra sig och plocka bär i de här områdena. Det kan ju hända att vissa kan vi säga de allra viktigaste fågelskärarna kan komma att begränsas landstigning under häckningsperioden, men totalytan på de här kommer nog antagligen att vara mycket liten. Och jag har inte, liksom i det här skedet, det är någonting som vi håller på att utreda. Sen också det att de här områdena då, de kommer att vara, så att säga, fritt att, ja, röra sig för både turister och ortsbefolkning också i framtiden, kommer inte att byggas ut till exempel. Men det som kommer förstås som redan nu väcker diskussion är ju då till exempel att hurdana konsekvenser det kommer att ha på jakt på de här, till exempel också på de här fiskebastuna som finns i vissa av de här områdena, till exempel på Norrskär i Korsholm, också på fiske. Och andra viktiga frågor är till exempel då farleder och det där alltså bryggplatser och den här typen. Men det är just därför som det ordnas en diskussionstillfällen för att höra olika synpunkter som kan beaktas i den här författningen då den bereds.
Mm. Ann-Sofie Backgren, vad befarar du att ett sånt här naturskyddsområde skulle föra med sig?
Som jag ser det så finns det som två ytterligheter, om man kan använda det ordet. Det finns den här lokala rättvisan som har då att göra med att det finns en ortsbefolkning som lever, bor och verkar i det här området. Och sen finns det som andra ytterligheten då den här miljörättvisan då som handlar om att trygga naturvärden och där man då i princip ska låta det vara så orört som möjligt. Och det är ju egentligen ganska två ytterligheter sista slutligen. För men samtidigt så är det ju också en naturlig del av den lokala befolkningen som också Mikko var inne på. Att det har ju funnits en lokal befolkning väldigt länge och här har man levt och bott och verkat. Och det är ju klart att de frågorna så ställer man ju sig genast frågande till då med tanke på olika typer av nya bestämmelser och regleringar som då kommer till bud som berör det här lokalsamhällets funktioner och lokalbefolkningens sätt att leva och bo och verka. Så att på något vis så känns det som nog att den här dialogen är ju nog jätteviktig Men jag ställer nog mig i sån här framtidsperspektiv också en fråga, eftersom jag och annars också jobbar med mycket med landsbygdsutvecklingsfrågor och delvis på nationell nivå. Så då man som tar sikte på framtiden så måste man nog, så kommer nog de här frågorna att bli jätteavgörande huruvida vi kan leva och bo och verka i olika lokalsamhällen. Att vems rättigheter är det som man egentligen då för framåt? Och hur kommer de här olika typerna av rättigheterna sig till uttryck? Och vem är det som drar så att säga, det längsta strået? Och det är nog en jättestor framtidsfråga. Den här balansen mellan den lokala rättvisan och de här då så kallade miljörättigheterna. Eller miljörättvisan om man kan använda det ordet. Så att inte undra på att här finns nog mycket behov av dialog.
Både du, Ann-Sofie Backgren och Mikko Ollikainen, ni var lite in på det här att skärgårdsbefolkningen sköter bäst om de här områdena själv. Men om det är på det viset så då skulle det ju inte behövas någon naturskyddsområden överhuvudtaget om man karikerar lite.
Ja, om jag tar där då, i princip så är det där frågar jag att det där var mervärde kring det här. Visst, då så har vi ju förstås våra strategier och som vi har nationellt, men då man ser alltså vi har natur och vi har strandskydd och så vidare, så det är en hel del redan. Det som kommer jättemycket feedback till exempel i mina tidigare jobb och också under valkampanjen, så hade ju varit alltså att staten har tagit över mark eller fastigheter och tyrar och dylikt. Och så har man inte haft de medel att köta det då heller, och så har det förfallit. Och det är ju det som är den här då, lokalbefolkningen har skött då i årtionden de här områdena. Så att man vill ju se då också att staten tar hand om det. Och där är det ju också då dels vårt ansvar i riksdagen att se till att de här medlen finns då. Samtidigt vet vi nu också att det kommer ekonomiskt mera utmanande tider. Så då måste man ju föra en värdediskussion kring det här. I sammanhanget hör ju alltså att nu naturskyddet har ju fått en hel del mera pengar under den här regeringsperioden. Så det är en fördel i det här fallet. Men hur är det sen i framtiden? Sedan en annan sak som kring det här hörandena som jag tyckte den lyfter fram väldigt bra här. Det är viktigt också att man inte bara hör, utan också att lokalbefolkningen, precis som i alla andra utlåtanden, att man ser också verkan av det. Och om man ser verkan så ska det finnas motiveringar, varför funkar det inte? Då jag jobbade som kommundirektör i Vörå så hade vi väl 6-7 utlåtanden på rad. Och man märkte alltså egentligen så hade det inte stor verkan vad vi hade för åsikt. Nu så är det jätteviktigt att det här sköts ordentligt.
Mikael Nordström, finns det pengar att köta om sådana här stora naturskyddsområden på det sätt som Mikko Ollikainen här pratar om?
Det där, det stämmer att det är ju en utmaning. Det har varit nu när den här regeringsperioden ser mycket bra ut. Och förutom då statsbudgeten så har vi också just nu också ganska betydande projekt som då återställer och sköter om naturen i Kvarken, bland annat då vårdbiotoper och strandängar och sånt. Sen är det också en annan grej i Kvarken som jag har ytterst, jag menar, och också en utmaning, och det är då också de byggnader som finns till exempel som går att utnyttjas och används redan nu då av rekreationsverksamhet och naturturism. Och då handlar det till exempel om gamla sjöbevakningsstationer och den här typen. Det är sen en annan grej, men att man ska komma ihåg att det finns både den här naturskyddssynvinkeln men också då resursbehov på den byggda miljön. Men det är en utmaning för framtiden och det där alltså, ja. På lång sikt, ja.
Hur viktigt är det då att engagera lokalbefolkningen i planeringen och genomföranden av sådana här naturskyddsområden? Och andra sidan, om finns inte risken där att om man alltid skulle fråga folk vad de tycker om att borde här inrättas ett naturskyddsområde så skulle det kanske inte inrättas någon naturskyddsområden i så fall? Vad säger ni?
Ann-Sofie.
Ja, Ann-Sofie kan börja.
Ja, jag tänkte säga att som jag sa här, att det handlar om den här balansgången här mellan lokal rättvisa kontra miljörättvisa. Och det är ju klart att man kan ju börja som förflytta folk i Finland, för att nu måste ju en lokal befolkning ha vissa rättigheter att kunna leva och bo och verka. Och det är ju det som är den springande punkten här, att hur får vi till stånd en sån balansgång att man upplever att man inte begränsas i sitt sätt att leva och bo och verka. För jag tror ju grundinställningen är ju de facto hos lokalbefolkningen över reaktionen är ju att man tar hand om det lokalsamhälle man lever och bor och verkar i. Att det vill ju någon ont, göra ont till det lokalsamhälle, för då förstör man ju för sig själv och för sina egna kommande generationer. Så att på något sätt känner jag också att det finns en viss brist i tilliten kanske till det här lokala samhällena i sådana här sammanhang från myndighetshåll.
Ja, om jag fortsätter. Ja, tack. Om jag fortsätter där så är det ju så. Jag uppfattar ju själv, har vi med min familj rört oss jättemycket i naturen på grund av coronan, och vilket man har ju märkt att det här, att på något sätt så har naturuppskattningen vuxit bland finländarna på det sättet, och det är ju en, i grunden en väldigt bra sak. Men sen är det ju förstås då med just det här med rätten till jakt och sånt, så har man kanske en annan infallsvinkel kring hur mångfalden sköts. Och därför så tycker jag det är viktigt att man hör då lokalbefolkningen som har skött det i århundraden. Låt oss säga att det kommer en mink på en holme till exempel. Det tar nog en stund då innan mångfalden jobbas upp igen på det sättet. För den gör mycket oreda på en holme, en mink. Men via att ha då till exempel jakt så klarar man av att hålla den här mångfalden och en bredd i det här. Och därför så är den här jakten till exempel en väldigt viktig del för att den får bevaras i fortsättning.
Mikael Nordström.
Jo, tack. Om jag fortsätter, jag håller med de här inläggen här och det är alltså. Nu är det ju så att för att det ska uppstå en lokal acceptans så måste ju också de lokala åsikterna och beaktas i sån utsträckning som då. Det gäller ju att sammanfoga. Det finns ju då lagar och författningar på en sida och sen då det där alltså. Ja, de önskemål som finns det där alltså, bland annat bland lokalbefolkningen. Och då det gäller jakt så är det ju så att i naturvårdslagen står det att jakt på naturskyddsområden inte är möjlig. Men då det grundas sådana här enskilda naturskyddsområden så kan man göra undantag. Och det är just mycket viktigt att då vi diskuterar och hör de jaktföreningar och jägare som är verksamma i det här Kvarkens område, att vi där då för en dialog där vi får då en bild av vilken typ av jakt och vilka arter och vad som är viktigt, så att det kan då tas i beaktande då man skriver, då miljöministeriet skriver den här författningen och vad jag nu har hört och hittills diskuterar, så det är då till exempel jakt på säl är ju viktig delvis, säkert också sjöfågel och på större landområden, det är säkert älg, så det är sådana här frågor som kommer upp då och givetvis jakt på främmande små rådjur då, som mink och mårdhund, så det är ju också ytterst viktigt helt enkelt med tanke på naturvärdena.
Jag tror att vi alla här är ensam att naturskydd i sig är en bra sak, men som det har nämnts här så till exempel Natura 2000-programmet, det är fortfarande ett rött skynke för många. Vi hade Molperörelsen för några år sedan som kraftigt motsatte sig att flera skär i skärgården utanför Molpe blev naturskyddsområden. Och vi har den i den österbottniska skärgården nästan allstädes närvarande skarven, där man i 10 år har funderat vad man eventuellt borde göra för att minska på skarvstammen. Alla de här är exempel på när naturskydd har fått en starkt negativ innebörd. Varför uppstår det så lätt kontroverser i de här frågorna? Är liksom verkligheterna så olika mellan ska vi då säga, lokalbefolkningen och lite lätt karikerat byråkraterna som bestämmer?
Ja, om jag börjar där så är det kanske så att man har uppfattar alltså att det är ju egentligen en sillsallad av alla dessa som redaktören lyfter upp här, så gör ju alltså att det här misstroende kanske kommer, att det kommer nya pålagor hela tiden, och så uppfattar man att inte man har kunnat genuint påverka de här sakerna. Och då är det helt naturligt att man inte ställer sig positivt till sånt här. Och ta nu till exempel miljövärde, jag måste då nämna skarven, så hade vi en diskussion i miljöutskottet här i torsdags om det vitkindade gåsen som var 20 000 då de blev fredade, klassade som fredade art. Nu finns det 1,4 miljoner av dem, räknar man till och med i östra Finland, som ställer till med stora ekonomiska bekymmer. Vi vet att skarven också ställer till med stora bekymmer då det gäller kustfiske till exempel, vilket ger inhemsk mat så att man som är bra för cirkulär ekonomi. Så man måste i det här som en helhet. Och just det här alltså att känns som skilda världar. Det är det som vi måste hitta närmare nu, absolut.
Ja, om jag hoppar in här, så det är ju klart att till exempel den här skarvproblematiken, så det ser ju ortsbefolkningen bara med blotta ögat, hur vackra skärgårdsholmar helt plötsligt ser förskräckliga ut och luktar till och med jätteilla. Så det är ju klart att det ser man ju kanske inte om man sitter vid en skrivbordsstol någonstans på miljöministeriet i Helsingfors. Man varken ser det eller känner lukten av det. Men det är ju den verkligheten lokalbefolkningen finns i. Och det är ju därför som det är ju jättesvårt att förstå hur det här kan fortgå på det här sättet. Och hur ingen annan kan tycka att det är bättre att bevara en skarv än att se till att det finns ett grönt, fint, vackert skärgårdsholme. Så det är ju det här symbolvärdet som på något vis också är jättemärkligt, tycker man ju från den lokalbefolkningens perspektiv, att miljöskyddet på det sättet går för långt många gånger då det i princip, istället för att bevaras, så förstörs det ju för kommande generationer, vackra skärgårdsholmar.
Ja, om jag ännu lägger till mitt kollega var lite in på det här, men det är säkert just det här, det har varit olika processer här under flera år, tionde, började det nämndes 70-talet eller 89 nämndes också och så vidare. Det finns, kanske man går ännu längre bakåt, så finns det också skyddsåtgärder där. Och det där, det blir ju liksom att gå in i varandra, så det är ju lite förvirrande och de processerna har ju skett då, jag menar nu för tiden går det till lite på annat sätt än det har kanske gått tidigare och men att det har lett till en sån här kanske misstro mot myndigheter, speciellt miljömyndigheter, och sen ännu då som sagt till exempel skarvproblematiken som du egentligen inte har någonting med den här grunden av naturskyddsområdet att göra, men ändå som finns och som folk upplever dagligen, så då föds det ju en liksom misstro mot miljömyndigheter då, som vi vet.
Ja, om folk tycker att naturskyddet går för långt, så är det väl i sista hand kontraproduktivt?
Ja, det finns ju alltså ekonomiska aspekten också i det här som man ser. Och då handlar det ju om förstås välfärd på ett annat sätt. Och kring just det här vad Nordström var in på, så är ju alltså att man har i samband med att man har skapat det här, det är ju statens områden som ska fredas, så har man ju träffat de markägarna under årtiondets lopp och där så har, finns det också såna tankar om att statliga tjänstemän har kanske varit ganska som rakt på sak och så vidare, och såna här saker så går ju lätt också i från mun till mun också, så att såna saker spelar också in i den här helheten.
Till sist, kommunerna och landskapet här i Österbotten var som sagt väldigt starkt kritiska till de här planerna, men är inte det lite problematiskt egentligen att gå ut så där hårt emot, för det finns ju nog garanterat också de som tycker att naturskyddsområdet behövs och att det är en bra sak. Det är också en demokratisk aspekt, Ann-Sofie Backgren.
Jo, det kan man kanske tycka, men det är ofta så då vi hänvisar till tidigare processer också här, att det här har varit en ganska långdragen process på många olika ställen på olika sätt, och det har varit då också brister i dialogen, så på något sätt då det kom så här, så tror jag faktiskt att kanske landskapsstyrelsens avsikt var att man ville på riktigt nu sätta ner foten och konstatera att vi kan inte, det kan inte fortgå på det här sättet som det har fortgått hittills, för det har gått snett många gånger, och det vet vi har reaktioner från lokalbefolkningen, och att nu på en gång för alla så att säga kunna få en start i så fall på det här, att det ska föras nog definitivt en dialog från början. Men samtidigt också så var ju nog landskapet av den åsikten att man ifrågasätter nu verkligen behovet av ytterligare områden, då vi med hänvisning till de kartor som vi har, en sammanställning över alla de områden vi redan har, att hur mycket ska vi ha i Österbotten och vad blir kvar av de här lokalsamhällena i den form de finns idag.
Mikko Ollikainen.
Ja, tack. Alltså då det gäller besvärsrätten, alla besvär, alltså åsiktsrätten så att säga, så finns det naturligtvis för och emot. Och jag antar ju att i den här processen också så kommer det de som tycker att det är jättebra. Samtidigt om sedan man har en enhetlig röst av de som bor på ort och ställe, så måste nog tas i beaktande också, för att vi ser en del lagberedning, eller vi tar vindkraften som ett exempel i tiden, alltså så fanns det alltså områden som lokalbefolkningen ville ha, men så kunde någon som inte bodde där men kanske besökte med jämna mellanrum det här området, så besvära sig över det här. Och då är ju frågan alltså en diskussion om det här besvärsrätten också, att vem har rätten att besluta om mitt område. Då kommer den här äganderätten in, och det här är ju statens mark, ja det är det, men att ändå det är på det område där man bor, och det tangerar ju det i sin tur som Ann-Sofie är inne på. Så att det är att leva, och därför behövs den här dialogen, och ofta i såna här processer så är det också det att man pratar om varandra. Man pratar olika språk fast man kanske har samma mål.
Där sätter vi punkt för slaget efter 12. Tack Mikko Ollikainen, Ann-Sofie Backgren och Mikael Nordström. Mitt namn är Filip Sten, och slaget efter 12 hör ni igen i morgon.